Jag vet inte vad du bär på för förväntningar inför det här nya året. För visst bär vi på förhoppningar. Förhoppning om att saker och ting ska förändras både i det personliga livet, i arbetet kanske, i församlingen, i samhället. Men jag vet själv, det är så lätt att bli besviken. Att bli besviken på sig själv, bli besviken på andra. Att tappa sugen. Och när vi ser ut över världen idag och tänker på framtiden och vad den kan föra med sig. Det är ju inte svårt, eller hur, att bli lite deprimerad. Inte att undra på att folk i den här trista livet som det ofta är söker en smula lycka, kanske ett besök i Kinnarps arena, kanske lyckotemplet framför andra, särskilt när det går pucken studsar åt rätt håll, kanske en filmkväll, kanske en konsert där man kan få skratta lite extra, eller kanske en semester i Thailand som ger lite nya kickar. Man söker lite lycka i vardagens tristess. Men så undrar man, var finns den där djupa glädjen? Alltså den här glädjen som vi hörde om de vise männen fick med sig när de hade besökt Jesus. En glädje som står sig när matchen är slut, även om HV har förlorat. Och som finns där även om livet faktiskt kan vara motigt. Och omständigheterna går emot mig. Lite av det tänkte jag att vi ska få titta på tillsammans här i vår. Och vad kan då vara bättre än att vända sig till glädjens brev, Filipperbrevet. Ett rätt så kort brev i Nya testamentet som har så mycket att säga om just glädje. Det här ordet nämns faktiskt 16 gånger i det här brevet. I 4 korta kapitel. Och ett annat nyckeluttryck, det är också det här i Herren Jesus Kristus. Så många som 36 gånger finns det uttrycket i den här korta boken. Kanske att vi redan här ser nyckeln till sann glädje. En glädje som inte i första hand handlar om alltså de här glada happenings, utan som är mycket djupare förankrad än så. Som har Jesus själv som källa. Så följ med på en spännande resa genom den här boken. En bok som Paulus skriver fastkedjad vid 2 soldater. 24 timmar om dygnet. Det var inte precis någon anledning till glädje. Men när han skriver till Filippi, som var den församling han hade grundat på sin andra missionsresa, är det ändå glädjen som liksom tonar fram genom alltihop. Vi ska lyssna nu till de första 8 verserna av det första kapitlet. Så skriver Paulus. Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna. Nåd vare med er. Och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er alla gör jag det alltid med glädje. Eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker så med alla, att jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet, delar ni allesammans nåden med mig. Ja, Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla av hela mitt hjärta i Kristus Jesus. Tack Herre att du nu vill öppna våra hjärtan för ditt ord. Öppna ditt ord för våra hjärtan. Amen. Vad är då grunden till den här glädjen, eller hemligheten till den här glädjen som går som en röd tråd genom hela det här brevet? Och jag tror att vi hittar hemligheten redan när Paulus öppnar det här brevet i vers 1. Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, och vet du vad det står där i grundtexten? Det står faktiskt Kristi Jesu slav. Ja, visst, han var ju fastkedjad, som jag sa, vid en romersk soldat. Men det är inte utifrån det som Paulus identifierar sig. Utan detta att han faktiskt är en slav, en tjänare åt Jesus. Precis som han skriver till korintierna lite tidigare i första Korintierbrevets 6:e kapitel och vers 19-20. Där skriver han så här: ni är köpta, eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva, ni har blivit köpta, och priset är betalt, så förhärliga då Gud i er kropp. Ni är köpta, priset är betalt. Jag tillhör Kristus, ni tillhör Kristus. Och så såg Paulus på det kristna livet. Jag lever inte längre för mig själv, utan livet jag nu lever, säger han lite längre fram i Filipperbrevet, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och gett ut sig själv för mig. Han är mitt liv. Och jag undrar hur det är för dig och mig. Är det så att vi vill ha med Jesus i ett litet hörn? Alltså, det kan vara rätt så skönt att få komma till honom ibland. Är han nallebjörnen som tröstar oss, eller är han den som får bestämma helt och fullt? Alltså, gång på gång i det här brevet återkommer Paulus till det här: för mig är livet Kristus. Han är mitt liv, jag är hans slav. Han har alltid sista ordet i mitt liv. Och jag tror, vet du, att där fanns den första nyckeln till glädje i Paulus liv. Och jag tror att det är det för dig och mig också. Så fortsätter han att tala om dem till alla de heliga i Kristus Jesus. Och jag tror att det här är den andra hemligheten. Väldigt, väldigt nära relaterat till det här första. Vet du det, att du är ett helgon? Alltså, smaka på det ordet. Jag, du, vi är heliga. Ja, alltså, helgon idag har ju kommit mer att betyda någon som påven helgon förklarar långt efter den personens död, eller hur? Men att vara helig i den bemärkelse som Paulus talar om här, det handlar inte om att man ska helgonförklaras någon gång senare. Det handlar inte om att gå i kloster, utan det handlar faktiskt om att leva precis mitt i världen, precis mitt i vardagen, och ändå leva annorlunda. Det handlar om att dina och mina attityder, våra värderingar, vårt sätt att prata, ett osjälviskt liv i vardagen, en ödmjukhet och kärlek till våra medmänniskor. Alltså, vår överlåtelse också i vardagen, i arbetslivet, till allt vad sanning heter, kompromisslöst. Det är att vara helig. Och det där, det är kanske inte så enkelt. Inte för mig i alla fall. Inte någonting som vi klarar på egen hand, eller hur? Och det är därför som Paulus säger: heliga i Kristus Jesus. Där har vi kraften. Det är bara när jag lever tillsammans med honom, när han är mitt liv, som jag också får kraften att leva annorlunda. Den klarar jag inte i mig själv. Det är helt beroende av när jag lever tillsammans med Jesus i vardagen. Men då får jag den kraften. Den tredje hemligheten, tror jag, i det här brevet som Paulus tar fram redan från början, Det är detta han skriver till alla de som bor i Filippi tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna och så vidare. Alltså den kristna gemenskapen. Och där har du också en hemlighet till glädje. Att få vara del i en gemenskap. Därför att Bibeln i alla fall talar aldrig om det kristna livet som liksom någon egotripp. Någonting som jag gör på egen hand. Utan det finns alltid tillsammans med alla de heliga. Tillsammans med alla andra. Inte detta att jag är kristen på mitt sätt, men jag är inte med i någon församling. Alltså det är ingen bibliskt sätt att tänka. Ja, det är sant att det är ju inte alltid som församlingen är en källa till glädje, om vi ska vara ärliga, eller hur? Ibland kan ju faktiskt en del i församlingen vara en källa till irritation. Och som vi stöter oss med. Och som kanske sårar dig och mig också. För det är så i nära relationer att det är så lätt att vi sårar varandra. Men ändå, trots det. För där finns ju förlåtelsen också. Och jag tror att lösningen om jag kommer på kant med någon, det är inte att dra sig undan. Därför att förr eller senare när jag drar mig undan, då blir jag till slut olycklig. Jag klarar inte av att leva det här livet, det här glädjefulla livet på egen hand. Jag behöver gemenskapen. Hur ofullkomlig den än är, så behöver jag den. Jag behöver er. Ni behöver mig. Vi behöver alla varandra, eller hur? Ja, det finns ju till och med en liten sång om det. Där tror jag finns en djup glädje att få vara med i en gemenskap. Jag vill uppmuntra dig, om du ännu inte har, så att säga, är med i en församling, att göra det. Vi kommer faktiskt ha också medlemsintagning här. Sista söndagen har vi pratat om. Då vi också har årshögtid, då kommer det bli möjlighet också. Jag vet en i alla fall här som kommer gå in då, Nisse, i vår församling. Det har varit en liten prövotid här nu. Nisse, vet ni det? Han är anställd på prov nu 6 månader, men den prövotiden går snart ut. Så då tycker Nisse, nu är det dags att gå in i församlingen. Och fler är välkomna med i den här gemenskapen. Vi behöver varandra. Sen fortsätter Paulus och säger att ännu en källa till glädje, det är att dagligen ta emot nåden och friden från Gud, vår fader och Herren Jesus Kristus i vers 2. Vet du det? Det är verkligen en källa till glädje. Att varje dag få leva i och ta emot Guds nåd. Om du tror att du förtjänar allt det goda som Gud ger, eller om du tror att din duktighet liksom spelar någon roll, ja, men då har du missat det totalt. Därför att nåden är alltid helt 100% oförtjänt. Alltså Gud tar upp dig och mig i sin famn trots att vi inte har förtjänat det. Allt på grund av vad Jesus har gjort. Och vet du, jag måste säga att ju äldre jag blir, desto mer förundrad blir jag faktiskt över Guds nåd. Tänk att Gud alltså har tålamod med mig. Tänk att han tar emot mig gång på gång trots mina fel, trots mina brister. Och de är många. Men att jag ändå får komma precis som jag är. Visst är det fantastiskt. Visst är det fantastiskt. En del av er nickar. Ja. Och vet du att friden, den är ett resultat av nåden. Och den här ordningen är jätteviktig. Först nåd och sen frid. När jag har tagit emot nåden, allt som Jesus har gjort för mig, helt oförtjänt, och lever i den, ja, då kommer också friden. Harmonin där inne, jag vet att min synd är förlåten. Jag vet att Jesus har dött för mig på korset. Och jag får leva i den förlåtelsen. Jag får leva i nåden och friden. Och så är det en annan sak. När jag tar emot och lever i Guds nåd och Guds frid, vet du vad som händer då? Då blir jag också en mer generös person. Alltså jag kommer få lättare att visa nåd till andra. Jag kommer få lättare att förlåta andra om jag tar emot förlåtelsen. Det skapar helt enkelt goda relationer. Och när Guds frid finns där inne, ja, men då försöker jag skapa frid med andra. Ser du där? Alltså det vi tar emot, det ger vi vidare. Om jag inte tar emot Guds nåd, då har jag också svårt att ge vidare en generös attityd till andra. Och då har jag svårt att leva också i harmoni med dem som finns nära mig och i församlingen. Det här hör så nära ihop. Så hemligheten till glädje, att få vara Jesu Kristi slav, höra ihop med honom, att tillsammans med alla de andra få vara en helig, en annorlunda person mitt i vardagen, mitt i livet, att få vara med i den här gemenskapen, att få ta emot Guds nåd och frid. Och så fortsätter Paulus. Vet du vad han gör? Från vers 3, han tackar. Han tackar Gud. Han säger, jag tackar min Gud varenda gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er alla, gör jag det alltid med glädje. Alltså Paulus blir glad när han börjar be för och tacka för sina trossyskon. De var inte felfria på något sätt. Inte i Filippi heller, precis lika lite som du och jag är felfri. De hade problem att kämpa med precis som alla andra. Och lite av det kryper fram lite senare i det här brevet. Ändå hittade Paulus alltid något att tacka för. Och det fyllde honom med glädje. Och när jag läste det här, ja, men då tänkte jag kan inte bara läsa det. Så jag la Bibeln åt sidan och så tog jag fram matriken. Och så började jag be för namnen i ordning där. Som jag gör ofta när jag kommer till mitt kontor. Och så tänkte jag, ja, men det finns ju så mycket att tacka för. Jag tänker på er. Alltså troheten. Alla ni som finns med trofast och uthålligt. Dag efter dag, vecka efter vecka i olika uppgifter. Och som har hållit ut och som har vandrat med Jesus en lång, lång tid utan att bli trötta. Alltså det finns så mycket att tacka för när man tänker på varandra. Den kärlek och hängivenhet som finns till Jesus och till hans församling. Till ungdomsarbetet, till barnen. Engagemanget för gamla och ensamma diakonirådet. Det finns så mycket praktiska och konkreta uppgifter. Att det finns sådana som Johan och Henrik som sitter troget och sköter ljudet med sina gåvor. Så det är så mycket att tacka för. Och du vet du, när jag börjar tacka, då blir jag glad. Då kommer glädjen. Och jag tror att det där, det kan bli en glädjespridare i vår församling. Att vi är fler som börjar ta den där matriken och så ber vi för varandra. Be för varandra. Det var många som sa i den här undersökningen att nej, jag kan inte säga att jag vet att det är andra som ber för mig i församlingen. Det där vill vi ändra på, eller hur? Att varenda en ska veta att ja, det finns människor som ber för mig. Det finns andra i församlingen som tackar Gud för mig. Och som följer mig i sina böner. Det är också en källa till glädje. Och så slutar. Ja, inte riktigt än. Han fortsätter också sen och säger att en annan källa till glädje, det är att vara med i arbetet för evangeliet. Att vara med i arbetet för evangeliet. Han säger så här, det är inte mer än rätt att jag tänker så med alla. Jag har i mitt hjärta, både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet. Delar ni allesammans nåden med mig? Och lite längre fram ska vi se, så fortsätter han också tala om hur de har varit med från första dagen i arbetet för evangeliet. De har varit med i arbetet för evangeliet, ja, det säger han i vers 5 där också. Från första dagen ända till nu. Det är en källa till glädje att vara med i arbetet för evangeliet. Vad betyder det? Jo, att vara med och på olika sätt sprida de goda nyheterna om vad Jesus har gjort för oss. När han dog på korset, när han uppstod igen. Till så många som möjligt, både i vårt land och i andra länder. det är roligt att få vara med och stödja alla som vill sprida evangeliet. Och naturligtvis alla roliga som får göra det själv. Paulus, han var så glad att Filipperna var med och stödde honom. De gav understöd till Paulus. Han tackade dem lite längre fram. Och det är en av anledningarna till det här brevet. Han vill tacka dem för deras gåvor. Så att Paulus kan vara den missionär han är. Och jag vet att det är några santen i. Det är ett nytt brev som ligger där ute som jag har skickat ut också. Som har kommit precis nu i dagarna. De är glada att vi är med och stöder dem. Vi får vara med i arbetet för evangeliet. Evangelium i Mosambik, i Båstad. Hör ni vänner, det är en stor glädje. I Rumänien på olika sätt. Men också här i församlingen. I UV, i tonår. Och så får du vara med på din arbetsplats eller där du bor bland dina grannar. Att kanske få dela ett litet ord. Dela ett vittnesbörd om vad Jesus har gjort för dig. Det finns ingen större glädje än när jag också kan öppna munnen och ge det där lilla vittnesbördet, ett enkelt vittnesbörd om vad Jesus har gjort och vad han kan göra. Och det handlar inte om att vara proffs. Missförstå mig inte. Utan vi kan bara ge det lilla. Ni vet, den blinde mannen, han kunde bara säga en sak. Jag vet inte, sa han. Jag vet ingenting om teologi. Ett vet jag. En gång var jag blind. Nu kan jag se. Det var det enda vittnesbörd han hade. Det räckte just då. Senare kanske han hade lite mer. Men att börja att dela i det lilla. Där finns en glädje. Och så till slut. Nu ska vi gå in för landning. Så säger Paulus. Det finns en glädje också i övertygelsen. Att han som har börjat ett gott verk i oss. Han ska också fullborda det. Alltså han som har börjat ett gott verk. Han ska fullborda det. Det är en oerhörd glädje i mig i alla fall. Att jag vet att även om jag är ofullkomlig. Även om jag misslyckas. Så vet jag att han som började sitt goda verk i mig en dag. När jag fick ta emot nåden. Han kommer inte lämna mig på halva vägen. Utan han kommer fullborda det ända tills den dag då jag är framme. Det kan bli tufft under tiden. Man kan gå igenom mörka dalar. Hamna i mörka tunnlar där ljuset inte syns. Ändå vet du den övertygelsen kan bära dig som det står här i Filipperbrevet 1 och 6. Jag är övertygad om. Det finns ingen tvekan att han som har börjat ett gott verk. Han ska fullborda det. Jag vill sluta här med en illustration. Synd att inte Lotta här. Hon är ju keramiker men ni kan säkert känna igen den alla här. Det kom en man in i en keramikers verkstad så ser han den här underbart vackra tekoppen. Och han tar den från hyllan och plötsligt börjar den här tekoppen att prata med honom. Du förstår inte. Jag har inte alltid varit en tekopp. Det fanns en tid jag bara var en röd lerklump. Och så tog min mästare mig och han knådade mig och han plattade till mig. Och han höll på så här gång på gång. Jag ropade, aj, låt bli, sluta! Men han bara låg och sa, inte än. Och så satte han mig på en drejskiva. Och den började spinna runt. Medan han formade mig med sina händer. Jag sa, sluta, jag blir yr. Och mästaren bara nickade och log och sa, inte än. Och så satte han mig i en ugn. Jag har aldrig känt en sån hetta. Jag skrek och jag knackade på dörren. Och jag kunde se honom genom glaset. Och jag kunde läsa hans läppar. Han bara nickade och sa, inte än. Till slut öppnade han dörren och tog ut mig och satte mig på en hylla. Och jag började svalna. Det var skönt, sa jag. Men plötsligt tog han mig igen och började borsta av mig. Och doppade mig i en massa färg. Och sen började han måla mig i andra färger och jag trodde jag skulle kvävas av ångorna. Men han bara dog och sa, inte än. Och plötsligt var jag tillbaka i ugnen, ännu hetare, och jag visste att nu kvävs jag. Och jag bad och skrek, och hela tiden kunde jag se honom genom glaset. Men han bara log och nickade, inte än, inte än. Och då visste jag, nej, nu finns det inte hopp mer. Jag kommer inte klara det. Och jag var precis färdig att ge upp när han öppnade dörren och satte mig på hyllan igen. En timme senare kom han tillbaka, gav mig en spegel och sa, se på dig själv. Och jag sa, det kan inte vara jag, så vacker. Jag vill att du ska komma ihåg en sak, sa han. Jag vet att det gjorde ont när jag knådade och bankade i dig. Men hade jag inte gjort det, hade du förblivit bara en hård leklump till ingen nytta. Och hade jag inte spunnit runt dig på den där drejskivan, så skulle du bara fallit ihop som en ful leddeg. Jag vet att det gjorde ont i hettan inne i ugnen, men hade jag inte placerat dig där, hade du spruckit. Och jag vet att det kändes otäckt när jag borstade dig och doppade dig i målarfärg. Men hade jag inte gjort det, hade inte din yta hårdnat, och det hade inte funnits någon färg i ditt liv. Och hade jag inte placerat dig i ugnen igen, skulle du inte ha överlevt så länge. Du skulle inte ha hållit. Nu är du en färdig produkt. Nu är du precis vad jag tänkte när jag började med dig. Hörrni, Gud håller på med oss. Gud håller på med dig. Gud håller på med mig. Han är inte färdig än. Och när han ska forma oss till att bli mer Kristuslika, så kan det faktiskt göra ont. Vi har mycket mer kvar. Jag har väldigt mycket mer kvar. Men jag vill ingenting hellre. Jag vill ingenting hellre än att han ska få forma mitt liv. Att han ska få göra precis det han hade tänkt från första början. Och det ger mig kraft. Och det ger mig glädje att hålla ut år efter år. Jag vill be våra vaktmästare nu. De kommer att dela ut en lapp till var och en där de här punkterna finns. För det är ju så lätt att vi glömmer bort det. Varsågoda att dela ut dem till alla som är med i gudstjänsten. Och jag vill att när du har fått den här lappen, ska du sitta en stund för dig själv och läsa igenom det här och tänka på det som jag har sagt och tänka på det som står på den här lappen, hemligheten till ett liv i glädje. Och sen så skulle jag vilja uppmana dig att lägga den här i din bibel, ta fram den gång på gång. Påminna dig om vad är källan till en djupare glädje. Och tycker du att det här stämmer ju inte med mig, det här stämmer inte med min situation, jag är inte där än, du får gärna komma och prata med mig. Eller tala om för mig att Roland, det här skulle jag vilja prata mer om. Jag är mer än glad att få samtala med dig. Nu tar vi en liten stund då vi är stilla för oss själva och läs det som står här. Och så försök att göra det här till en egen bekännelse. Jag är Kristi Jesus slav. Vad betyder det för mig? Att Jesus är min Herre. Att jag är en av de heliga. Att jag är en del av Guds församling. Att jag varje dag får ta emot Guds nåd och frid utan att ha förtjänat det. Och jag hoppas att du vill instämma i punkt 5. Jag vill tacka och be för mina syskon i tron. Ingen i min församling ska säga att jag vet inte om någon som ber för mig. Alla ska kunna säga att ja, det finns någon som ber för mig. Jag får vara med i arbetet för evangeliet. Vilken glädje. Och så vet jag, Gud ska fullborda det goda verk han har börjat, även om det gör ont ibland. Vi ber. Tack Jesus för detta. Tack för att du är den största och djupaste glädje som en människa kan uppleva. Den glädje som de vise männen förde med sig när de hade sett dig och böjt knä och gett dig sin hyllning, så fanns du med i deras hjärta. Och så finns du här idag och vill följa oss, dela livet och vardagen med vaken av oss. Tack Jesus att vi får vara med i din församling. Tack för glädjen att få be för varandra. Att vi varje dag får ta emot så mycket gott ifrån dig. Att vi får vara med och sprida de här goda nyheterna till människor i andra delar av vår värld och i vår vardag. Och att veta att det goda du har börjat, det kommer du att fullborda, även om det gör ont ibland. Tack Gud. Tack, tack.